Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby, där vi bara snabbt skyndar vidare i översiktsserien och tänkte egentligen i princip det sista avsnittet om 1950-talet. Vi har ju pratat både om politiken, inrikespolitik, utrikespolitik och så vidare, och i senaste avsnittet så pratade vi väldigt mycket om 50-talet i lite bredare penseldrag, hur USA ser ut som land och typiska trender och olika saker och där, hur samhället egentligen utvecklas efter andra världskriget. Och vi tittade på det här med bilar för orter och babyboom och bilkultur och rock'n'roll och mycket annat. Och det växer fram ett slags konsumtionssamhälle. Men idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på baksidan av det här. Den andra sidan av USA då. Innan vi gör det då så tar vi en liten ölrekommendation då, och den stilen jag tänkte vi skulle prata om idag, det är ju Berliner Weisse eller snabbsurad öl. Och vi har ju pratat i de senaste avsnitten om ett antal olika typer av öl som jäst på ett eller annat sätt med vildjäst, eller att ändå spontant att man tillsätter det här och har dem på fat. Och det här är ju en, ger ju en ölet en syrlighet som med hjälp av olika gäster och bakterier som är önskvärda de här stilarna. Och de görs ju främst i Belgien och tar ju oerhört lång tid att brygga. Dels eftersom den här vildgästen jobbar väldigt sakta och även om flera av de här bakteriestammarna också jobbar väldigt långsamt. Och man lägger på fat, låter ligga länge, man blandar årgångar och så vidare. Så det blir ju en typ av syrlig öl som har en väldigt unik touch då. Det finns ju också andra sätt att göra öl surt eller syrligt då, och göra det lite snabbare, och de här så kallade snabbsurade ölen, ett av de vanligaste sätten är ju att man använder då laktobaciller på något sätt då. Och i allmänhet så brukar de här ölen bara kallas för suröl och ska ju då inte blandas ihop med de här spontana och vildjästa, för det är två helt olika syrligheter där den här snabbsurade varianten blir lite mer endimensionell, medan de här vildjästa eller spontanjästa blir oerhört mycket mer komplexa och i min värld lite trevligare tycker jag. Det finns ju en historisk tysk surölstil med laktobaciller som kallas för Berliner Weisse då. Och eftersom man i Tyskland körde med den här strikta öllagen Reinheitsgebot, att man bara fick använda humlemalt och vatten och senare jäst, så får man inte tillsätta något annat. Men man kan ju utnyttja att det finns laktobaciller naturligt på kornmaltens skal, och man kan blötlägga eller mäska i vissa temperaturer, man kan slänga i någon näve malt och så vidare. Alltså att man skapar och producerar laktobaciller och ett pH-värde som gör att ölet blir syrligt i alla fall då. Oftast är de här ölen som Berliner Weisse är ju ett väldigt ljust och relativt svagt öl, kanske ligger på runt 3%, kanske ibland upp mot 4% då. Så gjorde man helt enkelt ljusa, lättdruckna öl som hade en syrlighet, som surhet som kom från laktobaciller. Och i Berlinområdet så var det ju väldigt vanligt att man just drack den här Berliner Weisse genom att blanda med någonting annat då, saft eller likör eller snaps eller någonting sådär, för att mildra syran lite och dessutom kanske experimentera och få lite annan smak och lite annan färg då. Blir nästan mer som en, drar ju nästan lite grann åt drinkhållet eller grogghållet kanske, en öl på ett sätt då, så att säga. Men ändå en historisk tradition förkopplad med Berlin då. Sådana här snabbsurade öl då, där man kan ju tillsätta laktobaciller, alltså rent konstigt bara helt enkelt köpa det och hälla i ölet då. Det har ju blivit, eller också gör man sådana här mäskningsprocedurer som lockar fram de här laktobacillerna. Det har ju blivit väldigt populärt för några år sedan att man gör då helt enkelt snabbsurade öl, och i många av de här moderna hantverksbryggerierna så tillsätter man ju det bara de här basillerna, laktobacillerna rätt i, och väldigt ofta så kallas de ju bara för Berliner Weisse eller suröl, och väldigt sällan som de inte har någon annan smak, utan oftast så är de smaksatta på något sätt. Det blir väldigt populärt att göra någon form av Berliner Weisse, eller också kallar man det som sagt bara suröl. Man har i massa olika saker. Jag tror snart att man har sett det mesta faktiskt. Det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser, så att här har ju folk varit oerhört kreativa, från kanske klassiska kryddor och kanske bär som hallon och blåbär och björnbär, frukt och citron och lime, passionsfrukt och till andra spacigare tillsättningar som saffran, glöggkryddor, peppar kaka till jul eller lakrits eller godis eller fika varianter till och med. Det har ju liksom inte funnits några som helst gränser för fantasin bland olika bryggerier då. Och ska man vara sugen på den här typen av öl, så ska man ju nästan vara lika mycket sugen på drink eller grogg eller någonting liknande som man ska vara sugen på mer klassisk öl då, så att säga. Men tycker man om alltså sura öl och syrlighet, så kan det ju vara en trevlig stil där det finns en enorm variation, och det finns ju jättemycket att välja på i dagsläget från olika hantverksbryggerier. Jag tycker att ska man testa det här, så kan man ju egentligen börja kanske och försöka helst få tag på en sån riktig äkta gammal tysk Berliner Weisse på bolaget. Gammal, ska inte vara gammal, men klassiskt. Det finns ju Budike Weisse från bryggeriet Lemke Berlin. Den är just så där ursprunglig, utan direkt kryddor och tillsatser, utan bara en plain laktobacillt surade öl helt enkelt. Så ska ni testa Berliner Weisse eller surer, så köp den och sen så testa, välj något annat också upp till och komplettera med något från någon svensk bryggeri med någon skojig tillsats som ni gillar rent smakmässigt. Så. Och det här kan ju vara en öl för dem som inte gillar klassisk ljuslageröl, men kanske gillar de här typen av smakerna mer mot det syrliga, sideraktiga hållet, så kan man ju testa det här. Nästa avsnitt tänkte jag att jag skulle prata om rököl. Och då tänkte jag att ni skulle försöka få tag på något klassiskt från orten Bamberg i Tyskland då. Och här ska man ju köpa Echt Schlenkerla Rauschbier eller någon annan tysk Rauschbier om man får tag på det då. Det finns också svenska hantverksbryggerier som har fått upp ögonen på brygger Rauschbier eller rök. Eller man kan ju testa någon sån också, men försök att verkligen hitta någon tysk original då. Men det tar vi nästa avsnitt. Vi tittar som sagt på USAs utveckling för avsnittet där mycket blev företagskoncentrationer, nationella marknader, nationell marknadsföring, religiösa ideal, medelklassideal, kvinnoideal och så vidare. Och den här eran, 50-talet, har ju av många kallats då för eran av konsensus. Och anledningen till att den epitetet har dykt upp är ju att det inte finns så mycket liksom klassmässiga, sociala eller politiska protester under 50-talet då, och kanske framförallt om man då sätter det i kontrast till det kommande 1960-talet där det kommer proteströrelser på vid front utifrån många olika aspekter i livet då. Och bakgrunden brukar spåras mycket till det jag har pratat om liksom tidigare då, alltså efterkrigstidens ekonomiska uppsvingen med förortens idyll då, i alla fall i teorin då, och medelklassväxten som skapar en slags nöjdhet bland vissa grupper. Men sen är det ju också så att kalla kriget med just den här kommunistskräcken och McCarthyismen som vi pratat om lägger ju också väldigt mycket locket på för de eventuella protester som skulle kunna göras. Att man hinner knappt börja protestera för att man kanske blir anklagad som kommunist och så hamnar man i en ohållbar situation, och det här gör ju att det är lite svårt att genomföra protester också, så att, och det här gör ju då att man, många amerikaner under 50-talet upplever ju en slags liksom då kontinuitet och konsensus, och därav uppstår det här begreppet era av konsensus då. Och många liberaler under de här åren överger ju liksom eller mildrar ju sina tidigare då nya givenaktiga argument för just genomgripande och stora nationella reformer, och många liberaler närmar sig ju lite grann de konservativas vurm då för fritt företagande och rädsla för federal makt och så vidare, och kapitalismen tycker man verkar liksom, det fungerar ju och förefaller ju då också i den här tydliga kontrasten mot Sovjetunionen och Kinas kommunism då, så börjar man ju liksom verkligen hylla kapitalismen som det överlägsna systemet, och det här gör ju också på något vis att det blir konsensus och att man kanske inte blir allt för kritisk och reformivrare då. Många liberala demokrater tillhör ju också den här växande medelklassen då som fått det allt bättre, och även om de inte har gett upp tanken på att staten måste spela en roll och reglera ekonomin, så tonas det ju till viss del ner under 50-talet då. Tittar man i vissa undersökningar på 50-talet så visar det att 75% av alla amerikaner anser sig vara en del av medelklassen då. Och det här skapar ju någon slags intrycket av att USA är på väg mot ett klasslöst samhälle som kan skapa liksom möjligheter åt alla då. Och en kombination av allt det här då, en kombination av det välstånd och sociala program sen tidigare och rädsla för den här kommunismen gör ju att sociala protester kvävs eller uppstår inte eller blir svåra att genomföra då, och frånvaron av protester och liksom ett förtryck av olikt tänkande skapar liksom en bild av konsensus och enhetlighet, och det var relativt enkelt för den vita medelklass Amerika på 50-talet att tro att just den här ekonomiska tillväxten och personliga konsumtionen och välfärd, nationella kulturella fenomen är den världen som gäller och att idealen delas utav alla amerikaner då. Men den här uppfattningen bland den vita medelklassen var ju i allra högsta grad en falsk uppfattning. Då. Det finns ju fortfarande enormt stora grupper av amerikaner som lever utanför den här vita medelklassdrömmen. Då. De deltar inte i det här masskonsumtionssamhället. De har ingen suck, bara en lång drömmen om att bo i villaförorter. Det är helt omöjligt att genomföra. Då. Och de här grupperna delade ju varken det här materiella överflödet eller just värderingarna med vita medelklassen i USA. Då. Så bilden av det här klasslösa USA som beskrevs i vissa kretsar, det var ju mer en slags känsla eller uppfattning än den krassa verkligheten. För även om välståndet ökade för många grupper så var det fortfarande skevt. Tittar man på statistik så fortfarande 1960 då, när vi är igenom 50-talet, så har den rika procenten, då, den rika 1% av befolkningen tillgång till 33% av landets tillgångar, medan den fattiga 20% av befolkningen, alltså den fattigaste femtedelen, bara hade tillgång till motsvarande 5% av landets tillgångar. Och fattigdomen hade ju visserligen minskat då om man jämför med den stora depressionen under 30-talet, men den hade ju också varit väldigt extrem då. Fortfarande 1960 så fanns det 40 miljoner amerikaner då, ungefär en fjärdedel av befolkningen, som ansågs leva enligt dåtidens mått för fattigdom då. Många av de här fattigaste fick ju dessutom paradoxalt oproportionerligt lite stöd från det här relativt magra välfärdssystemet som hade skapats i USA då. Hela den här aspekten av 50-talet sammanfattas ju på något vis 1962 i Michael Harringtons bok som heter just The Other America, när den kommer ut då. Och den här boken beskriver då just ett andra Amerika som, och påvisar ju den här enorma fattigheten i USA då. Och inte nog med att USA hade en stor befolkningsandel under fattighetsnivån. Det som Harringtons bok beskriver var ju också hur många miljoner amerikaner som levde liksom strax över den statistiska nivån för fattigdom, som då därför inte klassas som fattiga, men som hade en livssituation som gav dem extremt litet utrymme för trygghet och möjlighet att lyxa till det i vardagen. Liksom egentligen grupper som lite grann går in och ut ur den statistiska nivån för fattigdom då. Och som vanligt så fanns det ju vissa grupper i USA som var särskilt utsatta för fattigdom och som liksom fastnat i den och hade svårt att kunna ta sig ur det. Landets äldre hade ju inte en lätt situation på 50-talet och heller inte då minoriteter som afroamerikaner och hispanics då. Och värst var ju situationen som vanligt för ursprungsamerikaner då. Och den här kroniskt fattiga grupperna visar ju att elitens politik med devisen att ekonomisk tillväxt gynnar alla då, eller som man brukar säga, tidvattnet lyfter alla båtar, stora som små, som det populärt kallas, det var helt enkelt ganska felaktigt att det fattiga andra Amerika fick det inte alls bättre på 50-talet då. En sån del av USA som lever väldigt utanför det här överflödskonsumtionssamhället, det var ju helt enkelt många landsbygdsområden runt om i USA. Rent statistiskt så 1948 hade jordbruket stått för 8,9% av bruttonationalinkomsten. 1956, då 8 år senare, så hade det mer än halverats till 4,1%. Priserna på spannmålsprodukter sjönk konstant då. Priset på just jordbruksprodukter i allmänhet föll med 33% under de här 8 åren då. Och även om många flyttade från landsbygden så blev ju många kvar i fattigdom och misär. Den mest fattiga gruppen på landsbygden var ju alla arrendatorer och så kallade sharecroppers då, så, alltså grupper som inte äger sin egen mark utan oftast hamnat i en beroendeställning. Och av det här var ju den stora majoriteten i södern var ju afroamerikaner då. Och trots att många afroamerikaner flyttade från södern till nordstaterna under andra världskriget, så blev deras situation ännu sämre på 50-talet. Och för det första, när det gäller just de som har jobbat som sådana här sharecroppers till exempel, så för det första så börjar ju bomullsplockningen att mekaniseras, så att man behöver ju allt mindre arbetskraft för att odla bomull. Och för andra så utvecklas ju också konstgjorda fibrer som minskar just själva efterfrågan på bomull generellt då. Så mellan 1930 och 1960 så minskade ju bomullsodlandet med 2/3, och då är det ju inte en lätt situation för dem som har odlat bomull men inte äger marken och inte kan ställa om utan bara blir överflödiga helt enkelt då. I västra och sydvästra USA så lever ju också väldigt många jordbruksarbetare som migrerat liksom från Mexiko och Asien under samma hårda livsvillkor. Det finns ju också landsbygdsregioner utanför de kommersiella jordbruk som också upplevde bistra tider då, i Appalacherna i östra USA, där kolekonomin fick mindre betydelse och blev levnadsstandarden snabbt sämre då i de här områdena. Var ju på något vis av geografin lite avskuren från resten av landet och dess marknadsekonomi då. Och i flera regioner på landsbygden lever ju människor med egentligen konstant risk för undernärdhet eller till och med hungersnöd, samtidigt som USA i stort blev ett slags konsumtionssamhälle med materiell överflöd. Så att det här är ju, det finns ju en skevhet i det amerikanska landskapet då. Landsbygden var ju ett av de här så kallade Other America. En annan Ett annat Amerika var ju de fattiga innerstäderna. Innerstäderna blev ju själva baksidan eller andra sidan av myntet när villaförorter växte fram då. Vita medelklassfamiljer flyttade från innerstäderna ut till förorterna och det förvandlade ju också innerstäderna till en slags då förvaring av den mycket fattiga delen av befolkningen av städerna då. Så fattigdomen i USA hade ju på något vis flyttat rent geografiskt. Tidigare hade fattiga jordbruksområden dominerat, men när vi kommer fram till 1960 så bodde 55% av alla fattiga i de större städernas innerstäder då. Och de här gettorna med permanent fattigdom och låg standard uppstår ju. Då är det ju liksom områden som det är oerhört svårt att ta sig ifrån då. Afroamerikaner utgjorde ju en väldigt stor grupp av de här fattiga innerstäderna. Och innan andra världskriget så hade ju 80% av landets afroamerikaner bott i södern. Men med den här stora migrationen som det kallas då, när många afroamerikaner flyttade från södern norrut till städerna då, för oftast var det ju i samband med andra världskriget och så för att få jobb i industrin då, hade ju gjort att 3 miljoner afroamerikaner flyttade norrut då. Och alla afroamerikaner var ju naturligtvis inte fattiga, men som grupp var de ju generellt oerhört mycket fattigare än många andra då. Och när innerstäderna blir allt mer, hur man säger, afroamerikanska, då blir ju också innerstäderna allt mer fattiga då, eftersom de är en fattig grupp. En annan stor grupp fattiga som flyttat till städerna kom ju också från Puerto Rico. Och under 40-talet så hade ju den amerikanska staten uppmuntrat till mekanisering av sockerjordbruket på Puerto Rico då, som ju varit, pratat om, ja, det blir många avsnitt nu, men vi pratar om det här med att Puerto Rico förblev ett amerikanskt territorium. Det var ju vissa delar av USA som erövrades i det spanska-amerikanska kriget som aldrig fick något annat än territorial status, så att man aldrig blir upptagen som en delstat i själva unionen då. Men den här mekaniseringen av sockerjordbruket, följden av det blir ju att mängder av arbetslösa jordbrukare flyttade från Puerto Rico till fastlandet. 1960 så hade New York City över 600 000 inflyttade från Puerto Rico i befolkningen då. Och ungefär samma sak ser man också i Kalifornien i väst då, den mexikanska-amerikanska delen av befolkningen ökar rejält de här åren då. I Los Angeles så fördubblas ju gruppen av Hispanics till mer än 600 000 och den stora majoriteten levde ju i innerstäderna då. Men många stora städer i sydvästra USA som San Diego, Houston, San Antonio får ju stora grupper av Hispanics under de här åren då. Så man kan säga att de stora amerikanska städerna har ju liksom på något vis två flyttströmmar som går åt olika håll då. Den vita medelklassbefolkningen flyttar från innerstäderna ut till villaförorterna. Med dem följer ju mycket arbetstillfällen, bra skolor, skatteintäkter, välfärdsfunktioner med mer då. Mängder med företag flyttar från innerstäderna till förorterna och till mindre städer eller till och med utomlands då. Och sen har vi då från landsbygden, alltså från södern, från Puerto Rico, från Mexiko, så är det ju många fattiga som flyttar in då i innerstäderna, som blir mer och mer präglade av olika minoritetsgrupper då, och de kan inte göra motsvarande flytt ut i förorterna och istället fastnar de i innerstäderna och där har liksom kunskap, välutbildade flyttat därifrån, det blir minskade skatteintäkter, jobbtillfällena för sämre välfärd, sämre service, sämre allting då i innerstäderna, och det gör ju att innerstäderna förfaller oerhört snabbt och blir de här getterna som vi kommer att se sen, så är det ju på 60-talet sen som de här innerstäderna exploderade lite grann då. Och tidigare har det ju alltid varit så att immigranter och fattiga och outbildade hade sökt sig till städerna för att försöka förbättra sina liv då. Och även om det alltid var en utmaning att lyckas med någonting sånt där i USA, att liksom resa sig från fattigdom och jobba sig upp mot medelklassen, så hade det ju åtminstone funnits en möjlighet att tidigare där vissa hade lyckats med den här klassresan då. Men de här gettorna som uppstår nu med slumboende och extremt dåliga skolor och mycket rasdiskriminering, det gjorde ju också att det blev allt svårare så att säga. Är du född i ett innerstadsgetto eller flyttar dit från landsbygden, så är det rätt troligt att du också blir kvar där livet ut då. Och det här är ju en problematik med innerstäderna som uppstår vid den här tiden som finns kvar i många aspekter även fortfarande idag då. Och som jag sa, på 60-talet så kommer ju många av de här innerstäderna att explodera med olika upplopp då, med start till exempel i Watts i Los Angeles. Men det kommer vi komma till när vi kommer till 60-talet.
Burrow's furniture is built for the way you live.
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så landets minoriteter, det var ju alltså grupper som inte fick ta del av den här medelklassens välfärd och förorterna, och på många sätt så hålls ju protesterna nere under 50-talet genom att man då anklagar många medborgarrättsaktivister för att vara kommunister så fort man försöker kritisera den amerikanska staten på något sätt. Protesterar man så blir man snabbt klassad som kommunist, vilket ju då afroamerikaner som till exempel W.E.B. Du Bois och Paul Robeson får känna på då. Det är ju två personer som dras åt det kommunistiska hållet, och då får de till exempel sina pass indragna. Man vill inte att de reser utomlands för att så att säga prata skit om USA. Och faktum är att det finns en hel del afroamerikaner som på 50-talet till och med flyttar till Sovjetunionen för att försöka skaffa sig ett nytt liv där borta. Det finns faktiskt ett roligt exempel, eller roligt, jag vet inte om man ska kalla det roligt, men det finns ett fascinerande exempel när några afroamerikaner som har flyttat till Sovjetunionen försöker spela in en film tillsammans med sovjetiska myndigheter som ska skildra rasdiskrimineringen och segregationen i den amerikanska södern, och det här faller lite platt. Och det är ju många som inser att ja, de hade det kanske inte jättebra i USA, men livet i Sovjetunionen blir ju kanske inte direkt bättre, om man säger så. I södern så fortsätter ju det så kallade Jim Crow-samhället, alltså det segregerade samhället med både social, ekonomisk och politisk segregering. Det bara fortsätter ju att rulla på 50-talet, och fortfarande är det ju segregerat på ett sätt där facilitet för vita och svarta är skilda åt. Svarta får inte gå var som helst på toa, parker och liknande, får inte dricka samma drickfontäner och så vidare. Rösträtten är ju fortfarande hindrad. De allra flesta afroamerikaner kan ju inte rösta i södern då. Den stora gruppen av afroamerikaner i södern är ju fast skuldsatta i de här jordbruksformerna som sharecropping då. Och alla de här, och det hela det här segregerade samhället hålls ju på plats då utav social rasetikett med olika informella regler hurvida du får titta och tilltala vita om du är svart. Det hålls i schack genom lynchningar, som är ju ett hemskt fenomen då. Afroamerikaner är ju väldigt mycket rättslösa i södern då. Man kan liksom inte få någon rättvisa i domstolssystemet med vita jurygrupper, och eftersom man inte kan rösta kan man inte sitta i juryn heller, så att det är ju bara vita jurygrupper. Och det håller ju protesterna tillbaks naturligtvis. Är man så pass förtryckt som afroamerikaner är i södern, så är det ju svårt att ta sig vidare då. Den här rasdiskrimineringen gör ju att det är svårt att få jobb, boende, välfärd, allting då så att säga. Jag gjorde ju en ganska lång serie om afroamerikansk medborgarrättskamp, så att jag tänker inte gå in i det i superdetalj då, men det finns ju ändå några viktiga händelser på 50-talet som är värt att nämna då. Det är ju på 50-talet och 1954 som den här viktiga milstolpen kommer i det här rättsfallet Brown vs. Board of Education of Topeka i högsta domstolet, och som är en slags kulmen på den här medborgarrättsrörelsens organisation NAACP's rättsliga kamp då. Och till slut så slår ju högsta domstolen fast att principen åtskilda men likvärdiga, alltså den här separate but equal, som slogs fast i en annan dom på 1890-talet, Plessy vs. Ferguson, att den principen i sig är fel. För även om skolor och transportmedel och annan service är likvärdigt, vilken den ju i praktiken aldrig varit ändå, men även om det hade varit exakt likvärdigt, så menar domstolen att det faktum att den faktiskt är separerad är diskriminerande i sig då. Problemet för högsta domstolen och och även för den federalt verkställande makten är ju att man har ju väldigt svårt att verkställa domstolsbeslut i södern om inte delstaterna liksom frivilligt ställer upp på det här. Och Brown-fallet följs ju upp med att högsta domstolen säger till delstaterna att man ska integrera sina skolor, men att det ska då ske så att säga så fort som möjligt. Och det här kan ju tolkas oerhört olika, vad betyder så fort som möjligt liksom. För den vita befolkningen betyder det ju inte alls speciellt fort, och för afroamerikaner hade ju hoppats på omedelbart då. Så till en början på 1950-talet så får vi därför inte det här Brown-fallet så stor betydelse som många afroamerikaner hade hoppats på då. 1957 så hade ju knappt 700 av söderns 3000 skolor integrerats, och det är framförallt då i delstater i den övre södern som det har skett. Och istället kan man ju säga att den lägre södern, där rasismen är ännu mer ingrodd, där mobiliserar ju istället för att både med kraft och våld försöka bevara sitt segregerade rasistiska samhälle då. Det är ju de här, efter Brown-fallet, som mer än 100 kongressledamöter från södern skriver under det så kallade Southern Manifesto, alltså 1956 då, där de fördömer just Brown-fallet och uppmanar skolor i södern att motsätta sig implementeringen och behålla segregerade skolor. President Eisenhower var ju egentligen helt ointresserad av den här frågan, och även om han offentligt försökte försvara den federala makten och HD då med lite sådär lagomt ljumma ord, så uttalade han sig ju privat bakom kulisserna på ett sätt som visar att han verkligen stöttade Södern i det här då. Men till slut så tvingas ju Eisenhower att agera då i det som är den här krisen i Little Rock i Arkansas, där guvernören Orval Phobos försöker hindra 9 afroamerikanska elever då, de som blir kallade för Little Rock 9, när de ska skriva in sig på skolan Central High School i Little Rock, så försöker ju Phobos hindra det här. Han tillåter en vit mobb att hota skolan och eleverna, och till slut så blir det ju här så pass provocerande liksom öppet, så att Eisenhower, han har ju inte något större val än att han till slut tvingas agera fastän han egentligen inte vill, och det gör han ju då genom att federalisera Arkansas nationalgarde. Där har vi pratat många gånger om det här med milis-traditionen i USA. Nationalgardet är ju delstatens liksom gamla milis, eller vad man ska kalla det för, liksom en delstats militär styrka, och i konstitutionen så kan ju den federala makten, alltså presidenten, kan ju ta över miliserna om det finns ett nationellt intresse då, så att säga. Och det här gör Eisenhower med Arkansas nationalgarde, så istället för att hindra eleverna så får man skydda eleverna. Men det Eisenhower också behöver göra är att han dessutom skickar dit federala trupper då. Och det är ju att skicka federala armén är ju för första gången sedan rekonstruktionseran som det händer i södern då, här på 50-talet då. Och just det här året 1955 inträffar ju också ett uppmärksammat mord, och det är det kända mordet på den 14-årige Emmett Till i Mississippi då. Han är ju på besök hos släktingar när han visslar och tilltalar en vit butikskvinna, och det här är ju ett stort tabu mot rasetiketten i södern då, så att kvinnans man och släkting mördar ju brutalt Emmett Till för det här tilltaget, och hans lik är ju enormt sargat, fruktansvärt att se de här bilderna. Och när liket förs hem till Chicago dit han var då, så väljer ju hans mor att visa upp liket då, som i en öppen kista, vilket ju också då blir mycket bilder i tidningarna och sådär. Och för många är det ju lite grann av en chock att se att det här svårt sargade liket av en ung pojke vars brott egentligen inte ens är ett brott i verkligheten, utan bara en slags rasistisk praxis i södern då. Samma år som det här inträffade, 1955, så sker också en av de första större lokala massprotesterna i samband med den så kallade bussbojkotten i Montgomery. Det här är ju den kända händelsen när Rosa Parks vägrar att resa sig på en buss för att ge plats för vita då, att flytta längre bak i bussen, som man är tvingad att göra som afroamerikan i busstrafiken i Montgomery då. Och i och med att hon vägrar ge upp sitt säte där, så blir hon ju arresterad. Och som jag sa i serien om medborgarrättsrörelsen så var ju Parks knappast den första personen i Sören som vägrade flytta sig på en buss. Det har hänt många gånger tidigare och det fanns många fall där man hade råkat illa ut för det då, så att säga. Och hon var ju själv, hade ju en bakgrund i medborgarrättsrörelsen, så att hon var ju väl medveten om att man letade efter ett lämpligt fall då. Och det är just det som medborgarrättsrörelsen i Montgomery då hade gjort under en längre tid, letat efter något lämpligt fall där man ville använda det här fallet för att just tända någon form av gnista då, och Rosa Parks arrestering blir den här gnistan som man utnyttjar då. Och då ordnar man en bojkott mot bussbolaget vars kunder främst var afroamerikaner och började ställa motkrav på stadens regler kring kollektivtrafik då, och säger att man avslutar inte den här bojkotten förrän det har skett förändringar. Och till en början så är ju deras krav inte alls att helt integrera liksom och få bort alla aspekter av segregeringen på busstrafiken. Men, så i början är kraven hyfsat låga då, men när staden liksom blankt vägrar så väljer ju då afroamerikanerna i Montgomery att förlänga den här bojkotten och istället höja kraven då. Man kräver helt enkelt helt integrerade bussar då. Och för att klara den här bojkotten så bör man ju sätta samman någon tillfällig organisation i Montgomery där olika medborgarrättsrörelser, olika organisationer, olika kyrkor och så vidare går samman och bildar en organisation och för ut de här budskapen och informationerna via liksom då pastorer och kyrkor. Och i det här så finns det ju en nyinflyttad ung pastor i form av Martin Luther King som man väljer som ordförande och talesperson för den här proteströrelsen. Och det visar sig ju vara ett bra val. Han har ju en enorm talang och han har ordets gåva. Och det är ju här som Martin Luther King tar sina första steg till att bli den kända medborgarrättsrörelsens ledare liksom. Man lyckas ju hålla i den här bojkotten i ett år ungefär och precis när man är på väg att faktiskt knäckas utav staden där så har man ju då parallellt drivit ett rättsfall kring det här då, och den domen, eller det fallet hade då vandrat upp till högsta domstolen som 1956 slog fast då att segregeringen på offentliga transporter där är illegal då. Så det här blev ju en av medborgarrättsrörelsens allra viktigaste första framgångar då. Och med facit i hand så är det ju så, om man tittar på det här då, det finns ett antal olika händelser här då. Brown-fallet, Little Rock 9, Montgomerys bussbojkott och så vidare. Det brukar ju oftast liksom lyftas fram som liksom de första pusselbitarna i medborgarrättsrörelsens kulven på 60-talet. Och det är såklart att det finns en röd linje. Det finns en röd linje med annat som händer innan också fram tills dess då. Men man ska komma ihåg att det här också var lite av enskilda händelser som inte sen spinner vidare så mycket. Så att situationen för afroamerikaner i slutet av 50-talet var ju nästan mer lik sekelskiftet än vad hur det skulle komma att bli på 60-talet. Och många undrade ju där precis i slutet på 50-talet ifall medborgarrättsrörelsen verkligen överhuvudtaget var på gång liksom och sätta fart överhuvudtaget. Det var inte många som bedömde det så. Men som vi kommer att komma in på 60-talet så sätter ju medborgarrättsrörelsen fart ordentligt. Och då finns det ju mycket att spinna vidare på då från till exempel bussbojkotten i Montgomery och Martin Luther Kings ledarskap då. Men som om man slår ihop egentligen och sammanfattar både det här avsnittet och avsnittet innan så kan man väl säga att 50-talet formar om USA på väldigt många sätt. Och det är inte riktigt samma land som man var innan andra världskriget som efter. Och kalla kriget sätter sin tydliga prägel på både inrikespolitik, kultur och genomsyrar ju det mesta under 50-talet. En god ekonomi skapar ju det här masskonsumtionssamhället och en medelklass som babyboom och en utflyttning till villaförorterna och förändrade familjestrukturer och så vidare. Men sen har vi de baksidorna av den andra Amerika och en väldigt stor del av befolkningen som fortfarande lever i fattigdom och innerstäder som förfaller och minoriteter som får kämpa för att överhuvudtaget ha sina några rättigheter. Då. På ytan finns det ju en uppfattning om konsensus, men med mer att god ekonomi i kombination med kommunistskräck och McCarthyismen som är det som håller spänningarna tillbaka kan man säga. Det är helt enkelt så att 50-talet bygger upp, laddar upp ett antal frågor som vi sen kommer att se då på 60-talet. Att de här frågorna kommer att explodera av många olika orsaker då. Och från att vara ett årtionde som man på ett sätt kallar för eran av konsensus och så vidare så kommer USA gå in i ett väldigt turbulent årtionde på 60-talet då. Men det tar vi framöver. Just nu stänger vi dörren för 50-talet och sen tar vi vid helt enkelt 1960 i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsunis.
I'm Kayla Tsunis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.